Hej och välkomna till avsnitt 231 av podcasten En präst och en mammut. Det är tur att jag inte håller samma tempo rakt genom hela.
Och jag undrar också hur länge du kan prata på en inandning eller utandning,
ja,
rättare sagt.
Ja,
det, har du testat det någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag tror att det är bra att vi inte fortsätter i det tempo som jag inleder. För att det skulle vara svårt att höra.
Och jag skulle ha svårt att svara.
Du skulle ha svårt att svara. Och det kanske är också att... Vi lurar lyssna lite, för de tänker, åh gud vilken energi det är i veckans avsnitt, och sen går det ner i...
Sen går det ner som vanligt sen. Ja, just det.
Det är jag, Andreas, kallas för Mammut, och sen vid min sida som vanligt
Kjell, som är präst och heter Dellert.
Hörru du, om någon frågar dig så här, ja men vad är det du jobbar med nu igen? Vad svarar du då?
Jag är präst.
Ja. Du svarar inte, jag jobbar som präst.
Nej, just det. Ja, okej. Nej, precis.
Jag är präst.
Jag hade det där, det blev aldrig en diskussion för jag älskar till. Men det var, under en lång period så hade jag en kolumn i lokaltidningen jag skrev. Och då var det de själva som lade dit, alltså tidningen som lade dit presentationen. Då stod det, Kjell Dellert jobbar som präst i Svenska kyrkan. Ja. Varpå det ringde en person och tyckte att det var, alltså, du står att du jobbar som präst, anser du inte att du är präst då? Ja. Ja, men sa jag, nu är det inte jag som har satt det, utan det är ju tidningen själva. Ja, då tycker jag att du bortförklarar det. Jag säger, ja, då slutar vi av samtalet nu, sa jag. Men han, för honom var det, var det viktigt. Ja. Och det är, jag säger inte att jag jobbar som präst, utan jag är präst.
Nej, för då sa jag är präst. Och då kan ju nästa fråga, men vad jobbar du då? Ja, men jag jobbar i
sådant. Ja, just det.
För jag träffade en läkare häromdagen. Och så en i sällskapet glömde bort vad den, att den var läkare. Jag frågade, men vad gör du? Och då svarar han, jag jobbar som läkare. Och då frågade jag, men ja, du svarar inte, jag är läkare. Nej, för när jag går hem, då går jag hem. Då är inte jag läkare längre. Och då började jag fundera, vilka yrken är det som vi tänker nu fördomsfullt eller så att jag är? Jag tänker polis. Jag är polis. Jag är läkare.
För polis har man väl ändå, där har man väl en skyldighet att ingripa, så vitt jag förstår, även om man är ledig och man får se att brott begås. Jag har för mig att jag har fått lära mig det i alla fall. Och läkare.
Jag tror att många läkare svarar, jag är läkare.
Ja, och det är också, om man sitter i flygplanet och personalen ropar, finns det någon läkare här? För vi har fått en hjärtinfarkt här framme. Men piloten har fått hjärtinfarkt. Då tror jag väldigt få läkare säger, jag är på semester. Utan de hoppar nog in, så att där är han ju läkare, så att säga. Prästen är ju präst.
Tror att många präster kan också svara, beroende på hur man ser det. Du är jämt präst, men det är fortfarande ett arbete.
Ja.
Jag jobbar som präst.
Och i 98% av fallen är det ju samma för oss som för andra. Ja. Som för kassabiträdet på Hemköp. När dagen är slut så går vi hem och sen är vi hemma. Och så jobbar vi ingenting, utan så kommer vi tillbaka dagen därpå och jobbar igen. För de allra flesta av oss är det ju säkert så. Man behöver inte rycka ut nattetid. Eller man får inte samtal på nätterna. Utan är man ledig så är man för det mesta ledig, trots allt.
Tror du det handlar om det är en samhällsviktig funktion? Eller att det beror på att det är en tydlig... utbildning man har. Alltså jag tänker så här, en civilingenjör. Vad jobbar du med? Jag är civilingenjör. Jag tror inte det. Det är också ganska, alltså det är en, jag
nej,
jobbar
det,
som
nej, för det är väl en
jag
språk.
Är civilingenjör.
Ja, eller jag är plåtslagare. Alltså, vad gör du då? Vad jobbar du med? Jag är plåtslagare.
Ja,
det är inte fel igen.
Nej, okej. Jag kanske lägger in för mycket i det. Men jag
tror att det fungerar bättre åt andra hållet, så att säga. Att prästen säger jag är präst. Prästen bör inte säga jag jobbar som präst. Liksom, på eller det kan i vissa sammanhang
en annan
låta
tydlig,
illa. Liksom.
Som du var inne på, jag är pilot.
Ja.
Vad jobbar du med? Jag är pilot. Det tror jag man är ute i fingerspetsarna.
Förmodligen. Ja. Men även för piloter är det så att de inte behöver jobba när de är lediga. Så att egentligen så... Det kanske bara är vi som hittar på att det finns en sån här motsättning. Men det är som du säger i alla fall så att jag är präst. Det är någon, jag tror att de flesta präster skulle svara så. Men det vet jag inte. Det kan jag ju bara gissa. Jag är brandman, ja.
Jag jobbar som brandis.
Ja, jag frågar dig då. Vad är du? Vad jobbar du med?
Jag jobbar som pedagog, distriktschef. Jag ska inte vara jag är.
Nej. Men Gud sa det. Vem är du? Jag är den jag är. Ja, just det. Ja, och det är ju lite därför som vi gör det också, präster. Att vi känner oss ju jämbördiga med Gud. Så därför
precis,
så att jag är präst. Nej, då, nej, så är det verkligen inte. Men,
nej, men jag tror att det finns några tydliga yrken. Jag reagerade uppenbarligen.
Jag tror inte att det är helt fel som du... Det spaningen är inte helt fel.
Nej, när hon svarade i alla fall då att jag jobbar som läkare, då var det någonting i mig som reagerade.
Ja,
jag trodde du skulle svara, jag är läkare.
Och för det kan, just för, ja, till exempel för läkaren så kanske det kan vara en viktig gränsdragning så att säga, för att inte jobba för mycket. Ja, men jag jobbar som läkare, det här är mitt jobb, jag gör det dels för att jag tycker om det förhoppningsvis, men också för att få kunna betala hyran. Liksom. Så är det ju, för så är det ju för oss alla. Vi förhoppningsvis att vi... Att vi tycker om våra jobb, det gör inte alla. Men vi tycker om våra, men framförallt det jag menar är att det är för oss alla att vi jobbar för att få pengar till hyran. Mm. Så är det ju. Även om jag älskar mitt jobb så kanske jag inte skulle jobba på samma sätt om jag inte behövde lönearbeta, så att säga. Så är det ju.
Jag hade kanske valt ut de gottiga bitarna.
Ja, eller halvtid, eller deltid, eller något sånt. Så är det väl.
Du är inte mer än människa. Jo, för att samma, hon svarade då i sin följdsvaret att hennes man då, som är snickare, kan man tänka mig att han är klumpig och gör sig illa ibland. God vän till mig. Vad heter det? Hon sa att nej, men om han har gjort illa sig, vad ska jag nu? Jag går till vårdcentralen, svarar hon då. Jag är ledig.
Ja, där är man olika, tror jag. För det hade jag nog inte gjort.
Nej, du hade inte bett om din fru du hade... Vad skulle det vara? Jag går till en annan präst.
Nej, och det... Om någon skulle fråga något, alltså någon ville veta något inför en begravning eller någonting, och frågar mig som de vet är präst, även om jag ligger på stranden när de ringer, så skulle jag ju svara. Jag skulle ju inte säga, nej, du får ringa till församling.
Men är det inte, men är det inte lite skillnad med en läkare då, att den... Alltså det kan, jag kan tänka mig såhär, varenda fest, jag har ett litet födelsemärke, kan du kolla? Nej, nu är jag här.
Vill du slå ett getöga med barnen? Ja,
solsidan. Ja. Jag är här själv, ser du min drink?
Absolut, det kan jag köpa, absolut. Att man inte hela tiden vill bli konsulterad i sitt roll som läkare.
Eller konfronterad som präst skulle kunna vara, om du var liksom ute på mycket sociala sammanhang och träffa folk, alltså privat. Men varför gör ni så, alltså så här frågasättande som det kan bli mot en troende person, och då framförallt prästen som är budbäraren, men vet du, nu är jag faktiskt ledig så.
Jag skulle inte säga så, men däremot så är det, jag tror nästan att det är vanligare att man får, att den varianten dyker upp, att man får stå, som vi brukar säga på läger, stå till svars för korstågen, än att man blir tillfrågad om något. Men däremot, jag tycker mest, om någon vill veta något om kyrkan, så är det bara kul, tycker jag. Och som sagt, jag är inte lika utsatt som en läkare säkert är, för att på festen, som jag aldrig går på i och för sig, men om jag skulle gå på en fest så är de folk ganska, de är mer intresserade av vad läkaren kan erbjuda än vad jag kan, så att säga.
Så kan det vara.
Så länge de inte väntar någon som ska begravas eller någonting så här.
Men du, hur var det för prästen mitt i byn?
Men där tror jag det var på ett helt annat sätt. För där var man nog verkligen präst, och fanns det nog inga lediga dagar på det sättet.
Där är prästen. Jag är präst, det är 100%.
Ja, precis, präst, verkligen. Och i regel kanske också då prästen, inte en av tre präster, utan då är man prästen.
Ja, i bestämd form. Och bodde också kanske
mitt i församlingen.
Mitt bredvid kyrkan i en prästgård. Och då är man ju prästen dygnet runt. Kan knacka på någon när som helst.
Ja, en bekant som jag inte har träffat på länge nu, men som var kyrkoherde i en grannförsamling. Och var det i 30 år ungefär. Tror jag. Och bodde också i prästgård, precis bredvid kyrkan. Så det var verkligen klassiskt så. Och han var ju kyrkan på orten, det var ju så. Ja. Om man skulle tala med Svenska kyrkan, det var ju honom man kom till, det var ju så. Sen fanns det ju anställda, eller alltså han hade ju medarbetare också, vanliga kommunister. Det kanske inte alltid var helt lätt för dem att komma fram liksom från hans skugga. För att alla vet att han är här och han har varit här så länge och honom känner vi till och sådär. Så att det kan nog vara... Ja.
Och på lite hur man är i sin roll som präst och vad man verkar. Jag var hälsa på en kompis som har varit med i podden för många år sedan, som är pastor i en pingstförsamling i Tyresö. Och bor i ett höghusområde, bor där, kyrkan ligger där, han är ensam pastor i församlingen liksom. tror jag i alla fall. Men i alla fall, ja, jag så tror att det är. Och vi var ute och tog en promenad runt det där liksom, hela bostadsområdet, centrum. Alltså vi var inte stoppade av varenda person, men det var väldigt många som hälsade på pastorn.
Ja.
Men du vet ju också att han tjänstgör mycket ute. En ganska ung kille, rör sig mycket ute och mycket unga människor så här, och äldre som hälsar på honom. Och jag har ju svårt att tänka att alla vi mötte var med i Tyresö Pingst, utan det är så här, det är en liten profil där, för man verkar ute så.
Och där, jag vet inte, där, för min del är det absolut inte så. Men jag tror inte att jag är helt unik i det heller. Utan det är nog så att, för jag går ändå, alltså när jag åker till och från jobbet så är jag ju prästklädd så att säga. Men ja, nu har ju inte jag den typen av utåtriktad verksamhet heller. Jag är inte ute på stan och heller på krogen och hänger med folk som i min prästroll så att säga. Med prästtjänst. Men jag har ju inte det, men jag tror att det kan finnas präster som blir lite mer personligheter sådär, och som representerar kyrkan, alltså blir en tydlig representant för kyrkan på ett annat sätt när de träffar på mig då, om de hälsar på mig, då har de antingen har de ju varit, alltså är de trogna kyrkobesökare, eller så är de, har de, jag kanske mött dem i någon sorts förrättning, heter det inte, men förrättningssammanhang, begravning, dop eller vigsel.
Eller konfirmander
är ju inte alls ovanligt att man träffar på.
Nej, men det, jag tycker inte att det är oviktigt att du åker prästklädd till och från jobbet. För att många har ju samma rörelsemönster.
Mm.
Och ser, om du åker då kommunalt, vill säga.
Ja, och det gör jag ofta.
Och ser då så här, ja men där är ju prästen. Mm. För man ser det liksom. Det kan...
Ja, för det är annars, det är en, har jag förstått, att en naturlig reaktion är att har det hänt någonting, det kommer en präst.
Ja,
liksom, så här.
Ja.
Och då är det ju, så därför, det är väl min lilla del av missionen att jag åker i prästskjorta på tåget och bussen. Så här.
För man nu är ju vi i kyrkan så att det är kanske, men jag tror ändå folk reagerar. För jag stod en dag i centrum så kom den någon form av präst, det var ingen från oss. Liksom med skjorta och kavaj och presskragen. Och då har jag ju till, tänkte jag. Det är en präst.
Ja.
Eller om man, och det är inte så vanligt, men ibland ser man ju såna här riktigt härliga ortodoxa.
Ja, just det, med riktig klädnad.
Hatt och stort kors och
allting. Ja, just det.
Här har jag mig till. Ja, men där.
Ja, det är ju inte ofta man ser. Men jag håller med dig där, för nu är jag ju själv präst.
Ja.
Men det är ju inte ofta jag ser en kollega på stan liksom, så att säga.
Ja, när busschauffören möts, alltså om det är två
på Gustorget,
så kommer två bussar, nu ser jag inte, men jag visar två bussar som möts, så vinkar
de. Ja, vinkar de alltid till varandra. Först när jag var mindre så trodde jag att det var bara när det var samma buss, alltså 567 möter 567, så
de vinkar, ingen annan vinkar.
Men så var det inte, fick jag veta sen.
Nej, det var kul tänkt. Ja. Men om du ser en annan präst.
Ja, då
har du prästskjorta på? Det har ju du oftast då, som jag
kommer fram till. Ja, just det.
Och så skulle du då mot förmodan möta, nu kryllar det ju inte av präster som gör av busschaufförer som mötas hela
precis.
Tiden.
Utan i regel om jag träffar någon kollega så är det någon jag redan känner och då lär jag hälsa på den.
Ja,
då.
Men om det inte liksom blir en så här nickning.
Jag har faktiskt inte reflekterat. Det är någon sorts igenkänning kanske att det skulle bli om
men inte att du ställer och pekar på det.
Nej.
Hallå, kolla.
Jag är också präst. Nej. Det är väldigt sällan. Det händer. Nej, men
om den skulle nicka mot dig, då skulle du...
Ja, det skulle jag ju svara. Absolut. Ja, visst. Visst, och någon... mera så här, om jag har varit i ett kyrkligt sammanhang... och i det sammanhanget kan jag ju säga till präst att jag är själv präst och sådär.
Ja.
Så som en
okej.
Mm. Ja, förlåt, dåligt uttryck. Om jag som privatperson är i ett kyrkligt sammanhang och alltså inte prästklädd.
Gudstjänst någonstans.
Precis, bara, eller något sånt.
Ja, en begravning eller någonting.
Ja. Och då kan det däremot hända att jag kan nämna själv att jag är själv präst. Sådär.
Ja. Men är inte det ganska kul, tycker jag, att ge sig till känna då? Alltså jag gör också det om jag är... Ja, men ibland på sommaren om man ser runt och så råkar man halka in i en kyrka för att titta på den. Eller sådär någonstans. Och så möter man en kollega någon annanstans i Sverige. Det tycker jag ändå kul att
stanna en minut.
Men jag jobbar i den här församlingen som det här. Ja, men så.
Jag var inne i för...
Eller om man har varit på gudstjänst. Det är ibland också någon annanstans.
Just det.
Tack för det här. Och jag vet inte.
Jag har haft ibland, eller ibland, ett par gånger har jag haft dop och kanske också någon begravning med när någon präst har suttit i församlingen eller deltagit liksom. Och där, men där är det ju lite upp till den att den kommer fram till mig då och så hälsar. Men det har vi ju, då har vi ju gjort det ibland och haft några, som sagt, bytt några ord så där.
Ja.
I somras, inte alls i somras, för det spelar ingen roll, det är helt ointressant när det var. Men för något år sedan var
någon
det,
gång.
Så var jag i Dala-Järna kyrka.
Ja.
Som turist bara. Och det var inte,
är vi i landet?
Vad sa du?
Vart är vi i landet?
I Dalarna.
Ja, det är Dalarna.
I Dala-Järna. Från Dalarna.
Ja, från
och då var vi hade upp och sett en teaterföreställning där. Och så besökte vi kyrkan alldeles intill. Och tittade på en fantastisk altartavla och sådär. Och då var det liksom ingen, det var ingen personal där. Men där kändes det också att jag vill ge mig till känna. Så att då skrev jag i gästboken sen efteråt. Liksom, så här, Kjell Dellert, kommunister, Sollentuna. Ja. Bara för att visa att jag hade varit en annan präst här också. Ja. Det, jag vet inte varför, men det kändes rätt liksom, att jag hälsar lite grann där ändå. Liksom, att, ja, vi är flera. Så här.
Om du, nu måste jag reda lite en sak här. Om du hade mött någon där, var det en gammal kyrka?
Ja, det här var en gammal kyrka.
Ja, det här är viktigt i min tankelek här.
Okay,
en gammal kyrka. Mm. Hade du mött någon och sagt så här, då hade du sagt, jag är kommunister, eller hade du sagt, jag är också präst? För jag tänker, i den gamla kyrkan, i den här gamla gästboken, så var det extra viktigt att du skrev kommunister och inte präst, Kjell. Det här kom nu, och det har klart inte du reflekterat för.
Nej, det är verkligen inte.
Men det är intressant, om du hade då presenterat dig, gått fram till prästen som hade tjänstgjort, jag är också präst, eller hade du sagt, jag är kommunister?
Nej, jag hade
för i boken också, känns det helt rätt att du skrev kommunister
där, ja, precis. Nej, jag är inte helt växlar. Jag är inte helt säker på att din spaning stämmer.
Nej.
Men jag ska bara svara på just den konkreta frågan. Om jag hade gått fram till en annan präst där, så hade jag nog sagt präst.
Ja.
Sen hade den kanske frågat, vad har du för tjänst, jag är kommunister, skulle jag ha sagt. Ja, för att visa vilken
typ av
eller vilken rang eller vad man ska säga som jag har. Det kan ju vara självaste kyrkoheden jag träffar och hälsa på. Då måste vara lite underdånig. Så.
Men,
nej, inte så. Men,
jag har en följdfråga där.
Jag tror säkert.
Nu blottar min okunskap. Om man är sjukhuspräst, är man sjukhuskommunister då?
Alltså, man har ju, om man har en prästtjänst och inte är kyrkoherde, då är man ju kommunister. Ja, däremot ska jag låta det vara osagt, för det finns ju kaplanstjänster.
Ja.
Alltså man är knuten till ett speciellt ställe som inte är en kyrka, utan till exempel ett universitet eller så här. Och där vågar jag inte säga om titeln också är kommunister eller om kaplanstiteln ersätter.
Nej,
vågar jag inte svara på. Så att det möjligtvis kan det vara in och spöka i en sjukhusprästtjänst.
Men om man är adjunkt då? Är man ändå kommunister då?
Nej. Alltså om du menar pastorsadjunkt, alltså.
Nej, det menade jag inte.
Nej, det menade jag inte.
Biskopens adjunkt.
Biskopens adjunkt. Det vågar jag nästan säga att det är hans egen, eller hennes egen titel.
Ja.
Adjunkt alltså.
Mm.
Så där tror jag, då är man adjunkt och inte kommunister. Nu kommer det kanske någon lyssna på det här och säga att jag har fel. Men
det är möjligt att ni lyssnar i kyrkanalen som
just det.
En historisk text om skillnaden på det här. Det får du gärna göra, Andreas. Välkommen med det.
Just det.
Vi kan lämna. Jo! Okej, då ska vi återgå till det där först.
För när man prästvigs, då blir man präst.
Ja.
Och då får man sin första tjänst. Och det är stiftet som anställer en då. Alltså ingen församling, utan stiftet anställer en. Och då får man titeln pastorsadjunkt.
Ja.
Och blir placerad av stiftet i en församling. Man kan själv inte välja, man kan önska, och så får man inte det i alla fall. Och så hamnar man i en församling, och där är man pastorsadjunkt. När man sen söker tjänst efter det, då blir man ju då, med stor sannolikhet så är det kommunister. För det är de allra flesta präster, är ju kommunistrar.
Ja.
Och vill man sen gå vidare i karriären, så är det ju ofta kyrkoherde som man blir. Alltså en chefstjänst som finns då i kyrkan.
Just det.
Men har man ingen chefstjänst utan en vanlig prästtjänst, då är det en väldigt stor del så är kommunister då.
Ja.
Kanske till och med alla, beroende på hur det är med stiftsadjunkt och så.
Men det är konstigt också, jag är fängelsekommunist.
Nej, det säger man ju inte. Nej, det säger man ju ingen människa. Liksom, jag vet inte om möjligt, om det nu kan vara så att titeln fortfarande är kommunister, det vet jag inte. Men man säger ju inte det i så fall.
Alltså i anställningsavtalen. Precis. Och
sådär. Precis. Kanske står kommunister med tjänst på häktet. Eller,
så kan det vara.
Så kan det vara. Precis.
Jo, jag bara avslutade där. Jag sa att det var viktigt att det var en gammal kyrka för att du skulle skriva i. Men det kanske oavsett. Ja, det kanske är boken som gör att du skulle vara, att det var kommunister och inte präst. Ja, kan vi lämna det, för det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Kan du reflektera över det?
Ja, det ska jag gå
och fundera. Om du hälsar på medpräster i pendeltågstrafiken.
För det är ju bara i det sammanhanget, tänker jag, i prästsammanhang. För jag går ju inte och säger till en, om jag ringer upp ett sorgehus, alltså någon som ska ha en begravning, så säger jag inte hej, jag heter Kjell Dellert och är kommunister, utan jag säger jag är präst.
Ja.
Jag är präst i den och den församlingen.
För det är roligt om du klipper på R. Hej, jag kände att jag är kommunist.
Ja, just det. Ja, det är
alltså, ja, någon som har lite illa på slutet där.
Och så, då slänger de på luren kanske.
Ja.
Eller också säger de, åh, vad trevligt.
Jag ska ha någon
kamrat. Så, ja, just det.
Hej, kamrat. Hörru du, Kjell, det har varit en... tänkte, ibland jag bara säger, kasta mig på och brinnande. Det är ju inte rätt. Men det har, jag tänkte så här, det var den brinnande midsommar. Men det är inte. Hoppas jag att du slapp.
Ja, det brann inte. Men det var snudd på, för det var väldigt varmt.
Ja.
Väldigt varm midsommar.
Hade du en bra midsommar?
Jag hade en bra midsommar.
Den
hedniska traditionen med den resta fallosymbolen. Vad man nu man måste tala om varje år.
Nej, jag vet inte. Det är alltid någon
som måste påpeka detta. Och sen det är också att det är en annan sak som man måste påpeka är på midsommardag afton att nu vänder det.
Ja, nu blir det,
nu blir det bara mörkare. Och jag brukar skriva det på Twitter bara för att retas. Ja, för att jag blir själv. För att, och jag, häromdagen var det någon som svarade på Twitter. Så här, att, tyst eller något sånt där. Och då svarade jag, det är bara en samhällsinsats. För att alla träffar inte min mamma. Och då måste jag göra det, säga det här istället.
Just det,
liksom.
Just det. Vår tidigare kyrkoherde la också ut någonting sånt. Den alltså på midsommardagen. Nu kommer mörkret.
Nu kommer mörkret, ja, just
på Facebook.
Tack och lov så märker vi inte än på ett tag.
Nej, det går inte över en natt.
Nej, det är inte så.
Nej.
Vi märker inte en minut om dagen eller vad det nu kan vara för någonting. Så. Men nej, det var en fin midsommar och vi har varit ledig hela midsommar. Och så.
Ja, skönt ju.
Ja,
jag hade en sån där en magisk 5+ midsommar. Jag gjorde gott för själ. Jag var ute på en gård som en god vän till mig har. Och hans fru och lille barn. Och så var det x antal får, hundar, ankor och kalkoner och annat kreatur som jag kanske glömde bort. Höns och någon farlig tupp.
Jag såg dig på en bild med hållandes en anka.
Glad var jag.
Ja,
lycklig var jag.
Ja. Jag får hålla en anka. Det värre med ormar än ankor.
Ja, och jag ska erkänna att jag var alltså hans fru där då. Hon fick...
Ankans.
Nej, men kompisens fru. För jag har liksom bett dem skicka filmer under ankarnas uppväxt.
Okay.
Det är så när de har sprungit inne och sådär. Men nu var de ju större och vita. Men då sa nu måste du hålla en anka. Och jag var lite sådär först. Men sen gick det sen vågade jag ta tag i den ordentligt bara. Så hängde den där. Gosa lite. Det var otroligt. Det var ett gott... goda vänners lag, ett gäng, så dansade vi och hade femkamp och åt gott. Nästan all mat var från gården. Det gör ju någonting också.
Ja,
till
absolut.
Och sen sa då min vän där, nu ska vi helgrillat lamm, gräv en grop. Det gör ju också något sen när man sen får äta efter 5 timmar när man ligger på över öppen eld typ. Det var, ja.
Och med 2 meters avstånd.
Det höll vi inte faktiskt.
Nej.
Vi gjorde inte det. Alltså det är roligt när man träffar folk nu, så är det, man kanske ger en armbåge för att hälsa med. Eller sparka på fot som folk gör.
Ja.
Men sen, sen sitter man ju där bredvid. Jag tycker det är svårt. Vi sitter ju också, jag har inget
2 meter. Nej, vi har inga 2 meter.
Det är ju svårt liksom.
För vi hade faktiskt, vi hade ju besök av äldsta dottern och hennes familj. För de har ju fått barn alldeles nyligen. Och där höll vi faktiskt avståndet ganska ordentligt. Och vi hade dukat på ett långbord för oss 4 så att säga. Och satt på varsin sida. Så, här. Så att för att försöka hålla avstånden då. Det är ju också att barnet är 2 veckor gammalt. Så att det, ja... Man vill absolut inte smitta honom.
Nej. Vi hade några små knattar med på det här lilla kalasen. Nu ska vi få höra ett namn här. Det var en liten 2 veckors som hette Bosse Blomma.
Bosse Blomma?
Ja, vi hade stora systern till denne Bosse. Tyckte att han skulle få en blomma i mellannamn. Så att Bosse Blomma och ett efternamn då.
Okej.
Ja, Bosse Blomma.
Det är nog... Har jag nog aldrig hört. Någonsin.
Unikt.
Om, på annat än en kanin eller så.
Ja,
inte Bosse blomma, då, men Blomma framförallt.
Blomma, ja. Så är det.
Nej, det var en skunk i Bambi.
Jo, precis. Ja. Blomma heter skunken.
Blomma heter skunken, ja.
Inte motsägelsefullt. Lär ju hon inte lukta.
Nej,
vet
det
vi ingenting om.
Nej, det vet
ja, men vad bra. Du har haft en god midsommar.
Jag har haft en god midsommar.
Ja. Hörru du, det här är ju sista avsnittet för säsongen. Vi tar ett litet sommaruppehåll.
Yes.
Det blir nog inte lika långt som vanligt, för jag tror inte vi kommer vara ifrån varandra lika länge som vi brukar. Och det handlar lite om att vi inte nu är... Många somrar så är vi först på konfaläger, sen är det massa ledighet och sen kanske jag åker igen och ibland har du åkt igen och sen
så har det varit in i sådär. Mm.
Men nu är det ju inte så, utan vi
det blir några veckor, vi är väl tillbaka vi får se någon gång i augusti kanske eller något sånt.
Det märker vi, håll utkik, vi lägger ut när det kommer tillbaka. Vi är ju mitt också i det här, nu är vi precis mitt i det här konfaläget vi har på plan och idag... konstaterade vi innan vi började spela in att vi ser det goda i att vi faktiskt är hemma. Alltså idag fick vi besök av begravningsbyrå.
Mm.
Petra som har gästat två gånger och pratade om hur det går till. Sen fick vi en guidad tur på vår egen kyrkogård.
Vi lärde oss det där var intressant för mig också. För att ibland händer det när det är något sorghus då, eller några som träffar mig. Eller som jag träffar. Frågar... Ja, men sen när begravningen ägde rum, vad händer då? Eller när kommer gravsättningen att ske? Och så där? Och jag vet ju inget om det där egentligen. Utan för mig så slutar ju ansvaret i regel med att klockorna ringer. Precis, liksom, klockorna ringer. Någon enstaka gång har jag varit med på någon gravsättning eller så. Men för absolut vanligast är att det är färdigt där. Ja. Jag träffar aldrig sorghuset igen eller så där, om de inte kommer tillbaka något år senare med någon annan som jag ska begrava. Men väldigt lite.
Eller om det skulle vara behov av... fortsätta samtal.
Ja, det har hänt en gång. Ja, så att det kan ju hända.
Också ovanligt,
men det kanske är vanligare för andra. Det vet jag inte. Men jag har haft det faktiskt bara vid ett tillfälle. Ja. Många tillfällen, men en person. Så.
Just.
Och därför så är det, jag kan ju nästan inte svara på sådana frågor. Jag brukar säga ring krematoriet eller ring kyrkogårdspersonalen. Ja. Och sådär. För att jag förklarar mig mycket också. Ja.
För det är en konst. Vi har ju jobbat med konfirmander i många år. Och den här som guidar oss på kyrkogården har egentligen ingen vana vid konfirmander. Alltså det är en svår ålder att hålla liksom... Det är svårt med en grupp människor att få dem att hålla fokus, framförallt om man rör sig utomhus, det är annat som låter. Och så.
Ja.
Men ni gjorde det väldigt skickligt. Alltså.
Verkligen.
Det var en liksom ganska lång vandring tidsmässigt runt, det var mycket information och högt och lågt, allt ifrån att titta på maskinparken som tror jag fascinerade några, till att så här djupt måste man gräva för en urna, massa olika info och bit allvarsam skojigt sådär, att titta på några medarbetare som personen kallar dem, som var fåren då, som klippte gräset sådär, så högt och lågt, men verkligen gjorde det bra. Och det hade vi inte gjort om vi hade varit iväg, så
det hade vi aldrig fått den möjligheten då.
Och inte tag oss den möjligheten heller.
Nej,
besöka liksom. Så att det var bra.
Men tror du att om vi skulle ha gjort, Gud förbjuder som man säger, om vi skulle utformat den här vandringen, och vi leker med tanken att vi kunde det, skulle vi ha vänt oss på ett annat sätt till konfirmanderna än vad hon gjorde som nu var guiden? För du sa ju just att hon har förmodligen ingen erfarenhet av att tala till konfirmander.
Nej.
Men vi har det.
Ja.
Skulle vi ha
gjort det? Ja, det hade vi gjort. Vi hade inte haft all den här kunskapen i ryggraden.
Nej,
fast vi hade läst på så hade vi inte kunnat lika mycket.
Nej, absolut.
Och men det hade blivit kortare. Sen hade vi nog, för att vi hade trott att det inte hade gått att hålla fokus så här länge, så att vi hade gjort den kortare. Och
förmodligen också kanske anpassat språket på ett annat sätt än vad hon gjorde. Och i sammanfattning skulle jag säga att vi hade gjort det sämre.
Ja, absolut.
Alltså, absolut mycket sämre. För att vi har ganska lång erfarenhet som sagt av konfirmander och vet väl på ett ungefär hur det funkar, men det är också så att man har en förutfattad mening om hur det funkar, och så kommer det någon från ett helt annat håll och berättar på sitt sätt liksom. Så att, det var väldigt, väldigt givande.
Väldigt verkligen. Hörru du, det är ändå sommarslutning. Jag tänkte, och du tänkte väl också kanske, för jag sa det innan.
Nej, jag tänker aldrig någonting.
Ska vi inte ta... Var mitt i här, lite wild and crazy. Ska vi ta kanske första versen på Den blomstertiden kommer? Eller?
Det kan vi göra, och den har ju nummer 199, så den kan vi plocka fram alla lyssnare. Eller så kan ni sjunga den utan till, för fortfarande så är det nog många som kan första versen på Den blomstertiden kommer utan till.
Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med
börjar närma och allt blir återfött.
Fint det.
Det är en riktig skolavslutningssalm. Vi pratade om det med konfirmanderna, för vi hade också ett kort pass idag om psalmboken. Och det var bara så att de fick sjunga en del psalmer. Och jag gick otroligt snabbt igenom att det fanns olika saker annat än psalmer.
Ja, det gick väldigt snabbt.
Det gick väldigt snabbt. Och då nämnde vi just det här med skolavslutningar i kyrkan och så. Att man får ju sjunga psalmer. Men vi är väldigt bundna som kyrka när vi ska ha skolavslutningar. Det här har vi pratat om 1000 gånger i den här podden, tror jag. Kanske. Eller många i alla fall. Och vi är väldigt bundna. Vi får inte be, vi får inte läsa välsignelsen, vi får inte predika. Så. Men däremot får vi sjunga en psalm.
Mm.
Och det här är ju en av staten godkänd psalm, så att säga. Där den är traditionell, så får man göra det. Och
statlig stämpel.
Statlig stämpel.
I år släppte vi ju de diskussionerna. För att
för det blev inga skolavslutningar.
Och jag tycker ju ändå att jag har svängt i den här frågan, och vi tror jag har svängt och fram och tillbaka beroende vilken vinkel.
På vilken dag det är.
Ja, hur man har ätit till frukost. Men jag tycker ju ändå att det är gott och en god relation med skolorna i närheten. Och på det sättet är det bra relation. Sen jag blev distriktschef då, som heter, haft en del kontakt med ett par rektorer som är för skolorna runt den här kyrkan, och det ger ju någonting. Vi har haft ett utbyte, alltså det började med skolavslutning och sen har det blivit lite annat.
Mm.
Och det är gott så. Och vi hade på tal om att vi skulle göra en körgrej, och då var skolan, sen brann ut i sanden just den gången, men det är gott. Vi landar i det. Jag tror att det får vara så. Hör du, jag var väldigt upprörd där härom nyss.
Okej.
Okay. Ja. Alltså jag gillar ju verkligen Svenska kyrkan. Det gör ju du också. Vi har ju tjänat och jobbat här länge. Jag kom fram till att jag har ju varit med nu i 20 år. Alltså först som konfirmand, och den resan gjorde att liksom en start för att förändra mitt eget liv, och varit otroligt betydelsefullt på alla sätt. Och sen 7 år så gav jag på något sätt i ett ideellt tjänande i framförallt ungdomsverksamheten. Sen ströjobbade lite i kyrkan, och sen har jag jobbat i 11 år. Så det är lång tid. Men alltså vissa bitar gör ju att jag blir tokig, och det har vi ju tagit upp här i podden många gånger, saker vi blir tokiga på när man ska köpa en bänk för 5 miljoner istället utanför kyrkan till exempel. Men det här också, häng med nu. Jag fick veta att man inte får sjunga 700 psalmer i konfirmation. Alltså det får inte vara en av de tre. Får man lära sig idag då på pastoralinstitutet.
Va?
Av en som är då rätt ny. Prästvik hade sagt det till en kollega, och den här kollegan berättade för mig. Och jag bara, dummaste jag hört. För att de var då inte... Hjälp mig, de var kränka. Tillägget är inte godkänt av...
Det är inte beslutat av kyrkomötet, utan det är ett förslag
som har gett ut. Åh, jag kräkas ur min mage. Och då kände jag så här, nej men nu lämnar jag kyrkan. Alltså, det var det som fick droppen, kände jag. För mycket annat är dumt, men det där... Det är jättedumt. Du har hört
gränsen det. För dumt. Nej, det har inte jag heller hört. Vi har
bara 700 psalmer. Och jag sa det med lite sådär, det där skiter jag och Kjell i så.
Ja,
för att 700 psalmerna passar ju så otroligt bra i konfirmationssammanhang.
Ja.
För att det är de psalmerna man har sjungit mest.
Ja,
de är ett språk som är rätt gammalt, men det är ändå mycket nyare än många av de gamla psalmerna. Lättsjungna. Mer åt det som vi har diskuterat, skillnaden på psalm och lovsång. Det är om vi får vara så där, det är någonstans lite mer mittemellan.
Ja,
alltså ofta.
Ja.
Det finns ett språk
utan en klang.
Man repeterar dem. Och sådär. Nej, för när då sen, men jag, då, om det ska vara någon 700 sam, då får det bli 3 ytterligare då.
Idiotiskt.
Alltså
nej, för alltså psalmerna som finns i psalmboken får vi använda. Alltså
punkt.
Det så måste
punkt.
Det vara liksom.
Ja.
Däremot jag vet att jag hade någon vid något tillfälle en vaktmästare som klagade lite för han eller hon. Jag vet ärligt talat inte vilket det var. Sa det att vi har inte 7 så det räcker.
Okay.
Det är bara 700 psalmer.
Jag började tänka så här, men vilka psalmer brukar du och jag använda i konfirmationssammanhang? Det är ju du ofta som har valt dem, men vi använder ungefär samma, och det är ju
Du är en bön.
Du är en bön.
762.
Ja. Och du vet väl om att du är värd för 791. Och sen har ju vi som lägesam sen kanske, jag vet inte, hjälp mig, 4-5
ja,
år tillbaka.
Sånt, ja.
Varje kväll när vi är på läger så avslutar vi efter andakt, efter saga. Det sista vi gör innan vi skiljs som helgrupp med att sjunga Må din väg och dig till mötes 730. Ja. Och den brukar jag ofta då vara med på konfirmationerna.
Precis, om man kan kasta om siffrorna för 703 så är det ropa till Gud,
som vi också
använder hela tiden.
Ja, och så tänkte jag, men har vi något? Nej, men vi använder, det kan vara någon annan som jag inte tänker på det, men annars är det ju 700 salmer vi sjunger.
Ja, jag tror uppriktigt inte att vi använder någon annan.
Jag tror inte heller det, men jag kan inte minnas alla vi har gjort.
Jag vet att det är en salm till som vi brukar använda. Jag tror att det är en 700 salm också, men nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det är. Men jag är nästan helt säker på att det bara är 700.
Ja, men jag har varit på riktigt så här, för mycket så här dumheter, det är också hur man sover. Men den här man bara kunna liksom så här, ja, vad dumt. Ja, det är ju så. Men det här var, det är jättedumt.
Bortom gränsen för dumt.
Ja, men det är bortom gränsen för dumt.
Men alltså, vad den här personen som sa det då, vem hade sagt att man inte får använda?
Ja, men det var,
alltså, då får de det som undervisning på Pastoralinstitutet?
Jag fick ju second hand information,
liksom.
Andrahands information. Så att jag vet inte hur, men att det var då på skolan man fick lära sig det här. Alltså på Pastoralinstitutet.
Galet är det.
Det finns ju några såna här grejer som gör att man sådär. Det är inte därför folk lämnar Svenska kyrkan. Det fattar ju. Men det slår an någon form av ton här. Ja. Som jag har så svårt för.
Ja, ja.
Den här inom supernördigheten. Och vi ska bevara Luthers. Ibland hör jag det där ordet. Vi ska bevara Luthers. Fine. Men vi måste ju liksom lyssna. Vad vill folket?
Ja, jo, men och självklart.
Vi ska predika rätt, bla bla bla, så rent och rent, men vad det nu står, och du ska, men ja, det är jättedumt. Jättedumt är det.
Ja, nej, men för det, man pratar om det här också, det finns ju en balansgång där här när det gäller till exempel begravning då, för att anknyta till det igen. Man har en begravning och man vill ju i möjligaste mån tillgodose de anhörigas önskemål. Vad vill ni ha gjort? Vad vill ni ska finnas med i den här begravningen? Man vill ju så långt det är möjligt tillgodose det. För att de ska få en fin begravning, fint avslut. Men någonstans finns också någon sorts gräns. Vad kan vi tillåta? Men där, den där gränsen, för det första är den, flyttas den framåt hela tiden. Ja. Och som präst kan jag ju ibland tycka att det vore väldigt skönt om jag kunde säga att det här är inte tillåtet. Men ibland så blir det verkligen åt andra hållet. Ja, men det här kan vi inte göra. Som jag vet att jag träffade någon musiker, en pensionerad musiker var det, för det var en vigsel som jag hade utanför kyrkan så att säga. Ja. Alltså inte fysiskt utanför kyrkan utan på en annan plats. Och då var det en musiker där som hade som syssla på sin pension att sitta och spela i just det här kapellet som det var. Och han sa då att de hade önskat vad det nu var, Star Wars eller någonting. Så det hade jag inte spelat för några år sedan, för det är ju inte kyrklig musik. Och några som också menar till och med den här Mendelssohn, att det är inte kyrkligt och den kan vi inte spela. Och så. Och då blir det fånigt.
Ja, det blir
på något
fånigt.
Sätt, liksom. Man, självklart, vi måste ju slå vakt om vad kyrkan är. Vad
men det måste ju finnas ett ramverk och det måste finnas.
Det måste vara rimligt liksom.
Och i begravningar, där kommer det folk som du inte har träffat. Så du kan tänka mig, och kanske dop också. Det kan komma frågor som, alltså önskemål som inte kanske alls passar sig. Jag kan det där för lite, det där är mer ditt område. Mm. Men konfirmation, där vet vi. För att vi låter konfirmanderna få lägga sin konfirmation. Säger vi med och liksom styr lite såklart så att det blir. Men det är ju aldrig när det kommer till musiken att vi får tokiga frågor där.
Nej,
alltså jag tänker så här, när konfirmanderna har sin redovisning,
ja.
Så, eller predikan som det heter nu.
Ja, precis. Det är som de flesta känner till
som redovisning. Då väljer ju de, men vi skulle vilja sjunga solen, duetten, en så. Mm. Då tar ju de 90% någon av dem lovsånger som vi haft på läger. För det betyder mycket.
Absolut.
Ibland har det varit någon profan sång. Mm. Väldigt sällan. Och då är det oftast någon som någon av ledarna har använt sig av på lägret.
Just det, precis.
Och då kan konfirmanderna prata så otroligt teologiskt om den. Mm. Att så här, den här betyder det här gjorde vi runt omkring. Så man bara, klockrent att du använder den.
Ja,
det är väldigt sällan så här, vi skulle vilja göra det här som är någonting helt annat. Utan är det någon så här, om vi tar musiken, vi vill sjunga. Då är det 90% en lovsång de vill framföra. Mm. Antingen i grupp eller i duettsingel. Eller så är det någon låt som verkligen har en liksom en underton av tro.
Ja, och, ja just det.
Sådär.
Just
det. Så det är liksom inga problem. Och det sitter ju till 98% kyrkoovana där.
Ja, ja visst.
Ska vi då välja psalmen? Nu säger inte jag att alla under 700 är svårsjungna och obegripliga. Nej. Men skulle vi liksom spetsa till det hållet? Nej, men nu känner du som präst, nu ska du fostra dessa hedningar som sitter där och sjunger svåra läsa. Nej, men någonting så här, ja, det är bara dumt.
Ja,
då får de ju ingen bra bild av kyrkan.
Det där ju ändrade ju vi på också för några år sedan när vi avslutade konfirmationen, alltså på lördagen. Tidigare så hade vi konfirmationsgudstjänster på lördagen och sen fick konfirmanderna gå i mässan på söndagen. Och vi valde ju att ändra på det där för nu är det rätt många år sedan.
Ja. Och nu är det rätt många som
vi är
pionjärer och i början var det emot sen, det får ni inte göra.
Ja, just det.
Sen gjorde vi det i alla fall och så var det väldigt uppskattat. Ja. Så ska vi säga.
För där var ju också den här tanken, vi ville avsluta på topp liksom.
Fest.
Men då är det kul, det här är konfirmation, de sjunger salmen, de känner igen, de får själva glänsa, föräldrarna är där, alltså allt är positivt. För det som kommer sen är att på söndag då kommer de i en vanlig högmässa i sina kåpor, där är det mindre roligt för dem. Så, utan att
och nu är inte samma tradition längre att föräldrarna eller mor och farföräldrar kommer på söndagen då, utan det kommer stackars en förälder kanske ser det också då. Men festen, höjdpunkten är ju på lördagen, det är deras konfirmation. Församlingen som är samlade är det liksom, kan vara någon annan väldigt sällan, men det är ju deras gäster, bekanta, familj. Och du har gjort en predikan som alltid är lysande utifrån den publiken som församlingen ska säga som sitter där. Och de kan ta till sig, få en positiv upplevelse, få ett tydligt ord med sig. Men det är skämtsamt, det är roligt, det är toppen. Du är ju kung på de där predikningarna. Men sen på söndag, då måste ju du anpassa dig efter övriga församlingen som är där. Då går det inte jag på samma sätt. Och sådär.
Nej, precis. Så det här är ju olika delar av att vi försöker göra en konfirmation som är för konfirmanderna i första hand.
Och plus att om vi då skulle ha någon som inte kan sjunga eller inte vill sjunga, då kommer de inte sjunga och då blir det ju också bara plats.
Ja, visst, absolut.
Står du
absolut.
Någon tonsäker ledare och organisten och sjunger,
så blir det ju då.
För att församlingen som kommer på en konfirmation är ju inte heller speciellt sångvana.
Där
finns det också en poäng att vi använder de här 700 sammen, för de har stora syskon har sjungit på, när de har varit med oss och sen kan, så hänger de på.
Känner man igen.
Det gjorde mig faktiskt väldigt upprörd. Alltså, det är så
jag har aldrig hört talas om det. Och det, jag får nog kanske inte bli fullt lika upprörd som du, men jag är, det är dumhet.
Alltså, det är dumhet.
Fruktansvärt dumt.
Vem
bestämmer det?
Liksom? Ja, för att de inte är tagna i kyrkan. Och vem sitter, är det Gud Fader sitter i kyrkomötet? Nej.
Precis.
För de där grejerna som vi återkommer till så många gånger när vi har skojat om, men för vissa är det så viktigt att nattvardskärlen står 17 cm in från väst. Och där blir ibland, okej, det är viktigt för den låter vara så då lite grann, men det är inte Gud Fader själv som har sagt det här.
Nej, inte alls.
Be en bön för hans ära, sjung en lovsång, sjung av hjärtans lust till Gud och ha en härlig predikan, så det är det Gud vill.
Det är det vi
lagt in.
Ja.
Kyrkomötet har inte godkänt. Alltså, det är så dumt.
Ja.
Så, nu släpper vi det. Kan vi inte ta, innan vi går in på andakten, kan vi inte ta första versen på 201, eller? Eller vill du ta någon annan? Du kan få välja nu.
Jag tänkte att det hade varit kul att sjunga en 700 psalm, men det kommer vi snart att göra. Så att vi tar väl 201 då, första versen på 201.
Så vi får ännu lite mer sommarkänsla, så jag får lugna ner mig lite innan vi går in på andakten.
En vänlig grönskas rika dräng har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläck de fagra örtersängar. Och solens ljus och lundens sus och vågens sorg bland viden förkunn sommartiden.
Ska vi ge oss på sista andakten?
Sista andakten för denna termin. Och då är det tredje söndagen efter trefaldighet som vi har framför oss. Och där rubriken är förlorad och återfunnen. Och jag läser nu ur Lukas evangelium, och det här är en väldigt lång text, så att luta er tillbaka.
Oj, vad lång den var.
Kanske ta lite popcorn, lite chips.
Jag lutar mig tillbaka och lyssnar.
Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började, men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått honom tillbaka välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ja, det där är en väldigt välkänd
bibeltext. Den förlorade sonen. Alltså den här, det var ju passande just, den kom idag när vi pratade avslutningsvis där om konfirmation. Mm. För det är ju någon som har spelats dramatiserat.
Oj, så många gånger den har spelats.
Oj, många den gånger den har gjorts. Också för att vi har lagt in att den passar.
Alltså, ja, visst.
Det är en text vi pratar om på allas konfassammanhang, läser och ja, den är ju väldigt tydlig och bra att göra ett drama om. Liksom. Ja. Det passar alla människors liv, oavsett om du, alltså det finns ju en djupare mening att du har varit förlorad hos, du lämnar Gud och du kommer just tillbaka det. Och du är alltid välkommen till Gud. Så är det ju. Men oavsett om man tror eller inte, så det här har ju alla varit med om. I någon form så att man ger sig ut på vill och vägar och bara längtar och hoppas att man ska få vara välkommen tillbaka. Oavsett sammanhang. Du har gjort bort det på jobbet eller i familjen eller liksom var det än. Och det gör vi till mans några gånger under livet. Mm. Vissa fler än andra, mer än andra.
Precis. Nej, men det är som du säger, det finns ju en anledning till att den här alltid spelas. För den är ju väldigt tydlig, och det är inte alla Jesu liknelser som är tydliga eller är bibeltexter överhuvudtaget, men den här är väldigt tydlig, väldigt klar liksom.
Ja. Väldigt vacker, hoppfull.
Väldigt vacker.
Jag ser att du slängde på en
psalmbok här. Nu vet jag inte alls om det här kommer att funka, för jag har inte testat det här tidigare. Det finns en psalm i en bok som heter Psalmen i 90-talet. Som handlar just om den
som inte heller kyrkomötet här.
Som inte heller kyrkomötet har gått. Jag ska testa om jag möjligen kan sjunga den här. Sången kan, men frågan om jag kan spela. Han kom visste inte att kärleken fanns. Mötte inte en blick, ville vända sig bort. Han sin skuld ej förlåtelsen så. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Bjud samman till fest, spel och dans. Bjud samman till fest, spel och dans. Sitt hem han på avstånd får se. Någon kommer med hastande steg. Han blir tagen i famn, han får höra sitt namn. Och han är inte utanför mig. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Bjud samman till fest, spel och dans. Bjud samman till fest, spel och dans.
Härlig.
Den är fin, den hör man ju aldrig nu för tiden. Eftersom den finns i den här psalmboken.
Ja. Jag fick någon sån Disney-känsla. Det var något tryck i den på något sätt.
Det kan ligga bra.
Det var härlig.
Ja, tack. Det finns ytterligare två verser, men de tänker jag inte sjunga nu. Nej. Men den kan de slå upp. Om man vill, leta upp den själv. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Det är ett direkt citat från
verkligen
den här.
Jag tänker att vi gör så. Vi sjunger 730 som sista vi gör då.
Absolut.
Så, tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Och tack alla lyssnare.
Och tack ni som hör av er. Och tack, sprid gärna podden med vinden. Och vi kommer tillbaka.
Sprid askan för vinden. Ja, just det. Vi kommer tillbaka. Och vi har mycket planerat för kommande säsong. Vi har lite gäster som vi vill ha med i alla fall.
Det kommer att bli fint. Så poddtåget fortsätter, men vi tar några veckors paus nu så vi får sola.
Jag tror det är bra både för oss och för våra lyssnare.
Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Och nu sjunger vi den förbjudna psalmen 730.
Ja.
Må din väg gå dig till mötes, och må vinden vara din vän, och må solen värma din kind, och må regnet vattna själens jord, och tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand. Må din väg gå dig till mötes, och må vinden vara din vän, och må solen värma din kind, och må regnet vattna själens jord. Och tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand.